Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Och välkomna till Inte din morsa. Nu har vi suttit och pratat 45 minuter off.
Det är ofta så det är. Det är så mycket som måste avhandlas.
Vi hade inte blivit rumsrent om vi hade tryckt på räck och så att säga langat ut det här i etern.
Nej,
fast det är många närstående som hade kunnat bli riktigt upprörda.
Men nu låter det som att vi inte berättar någonting. Ja.
Nej, men det gör vi. Men vi måste ju tänka på pressetiska regler och dylikt. Ja, det behöver vi inte göra när vi är off cam.
Nej, men vi har pratat lite om studentskivor och...
Ja, men det jag fastnade vid som liksom lite tar vid förra veckans podd, vilket vi störde oss ju på det i Anna Björklunds Kvinnomalalen, att hon är oförmögen att se sin egen klassbakgrund och sätta sig själv och sin idé om lycka i relation till det. Och som Olga sa någonting, hon bara, jag förstår inte vad det är hon tycker är så unikt. Att gifta sig med ett gott parti, vilket man får anse att Kringland är, att dricka vin och bo på Östermalm och ta hand om sina barn. Det har väl liksom överklassen alltid rekommenderat varandra att göra. Ja. Alltså typ så här, vad är nytt på himlen här? Jo, ingenting.
Det typ kanske är de liksom ekologiska linkjolarna. Hon kör ju lite nät.
Jo, fast hon skriver ju också extremt mycket om att hon älskar Totem och Mary-Kate Olsons, alltså tvillingarnas märke, för att de är liksom lite hennes stil. Så här, kvinnokroppen får plats i dem på ett bra sätt.
Tvillingarna?
Ja, de är grovt anorektiska. Jo, men hon verkar ha någon slags dubbel inställning till att hon älskar pro-ana-brudar samtidigt som hon vill vurma för liksom den barnafödande kvinnan och korsetter och så vidare. Ja, men skit i henne nu. Men det som du sa nu, du hade varit på studentmottagning och på högdjurens Östermalm.
Ja, det kan man väl säga.
Mm.
Grejen är så här, jag tycker att det är roligt med alla klasser. Jag är liksom som en katt bland hermeliner. Jag kan liksom tycka att så här, det är roligt att vara på Säder på en studentskiva. Alltså, gud, nu låter det så klassföraktigt. Jag kommer ju från Farsta. Jag hoppas ni säger bear with me. Men jag tycker att det är lika roligt att stå liksom ute på en gårdsplan och boffa limon och snacka om intellektuella grejer och hata högen. Som det är att stå så här med solglasögon på borden och köra uts och typ dricka champagne. Jag tycker faktiskt att liksom allt är kul. Alla fester är kul tycker jag. Men det som var så roligt att Ossian var ju med. För jag var så här, Ossian, du får följa med. För det är en gemensam liksom, vän till familjen. Så jag sa, han var ju på din studentskede, du får följa med. Liksom. Och han hade ju precis varit ute och liksom, ja, men, målat räcket hemma hos Stefan och Karus. Han hade väl liksom brallor, några sköna brallor och någon college-tröja och tofs och liksom utslitna Stan Smith som typ håller på att falla ihop. Men det var ändå, när han kom in där så var det ändå känslan att alla var så här, this is the good guy typ. Det var väldigt märkligt liksom. Men vi gick in där och hinner knappast komma in då på festen innan det kommer fram unga pojkar. De är ju mellan 18 och 19, de har ju tagit studenten nu liksom. De ska presentera sig och är så här, ja, men de är uppväxta med det. Om det kommer någon äldre så kommer man ju och hälsar. Det är det första man gör. Och jag tänkte att det var ändå liksom utomhus, lite öppet. Det kändes inte som att någon skulle tycka att de var ouppfostrade om de inte direkt kom fram till mig, om du förstår det. Men de har ju väldigt gott självförtroende. Det skulle dansas och de tyckte jag var snygg, sa de, men de ville pussas lite.
Du blir alltså hårt raggad på.
Du vet, kom oss igen fram att det där är min mamma typ.
Nej.
Jo, de bara, aha, okej, okay, men hör av dem, de ångrar typ. Jag bara säger, nej, jag kommer inte ångra mig. Så jag dansar på där med de här 18- och 19-åringarna. Och sen så kom jag på det där. Vi har ju pratat om det innan, att den här generationen ungdomar har ju inte riktigt blivit lika mammade som vi blev. Nu pratar jag ju inte om alla barn såklart. Mm. Och då pratar jag om den här klassen. Mm. Liksom överklassen som man får säga. De har ju liksom gått på internat. Då börjar man ju på, då är man ju 16 år när man börjar bo borta liksom. Mm.
Kan vara ännu yngre också faktiskt. Ja.
11.
Mm. Men man får väl börja från att man går i åttonde eller sånt där.
Ja, men i England är det ju typ från man är 4.
Mm.
Så många förstörda barn. Prins Charles. Mommy.
Vad hemskt.
Mommy dearest. Hur som helst så tyckte jag att det där var väldigt intressant. Och sen så kände jag sig, jag måste liksom... jag måste se om min analys går hem liksom, i den vetenskapliga världen. Så jag började läsa på lite om så här, djur och mamning. Och sen inser jag att det handlar väldigt mycket om intelligens.
Mm.
Jag började läsa på, du vet ju de där satans kråkorna, hur smarta de är.
Mm.
De har liksom kognitiva förmågor. Ja, de snor ju glitter så här, enligt gammal sägen. Men de är liksom, i tester så är de smarta. De kan liksom kognitivt tänka, de kan förstå. De kan
planera, fatta beslut.
Precis.
Ja. Konsekvensanalys och så. Mm.
Till skillnad från till exempel en höna.
Ja.
Och då insåg jag att skillnaden, när jag läste ju på, det var inte jag som insåg, att kråkan blir mammad, gissa hur länge?
Så 2-3 år kanske.
2 år.
Ja.
Det är en fågel.
Ja.
Det är inte så här that they're gonna live forever. Det är en liten fågel.
Ja.
Nej, de får liksom hjälp. De blir matade. De blir liksom, efter 2 år så får de klara sig själva. Hönorna, vet du hur länge
det är höna? 6 veckor då.
Ja, men typ så här 6-15 veckor. Sen är de klara.
Ja.
Och den här liksom intelligensen då, alltså, pratade också om AI, att man säger, man försöker göra robotar till vuxna, fast varför försöker man inte göra robotar till barn? Alltså de är ju mycket mer kognitivt
receptiva.
Ja, och liksom har en inlärningsförmåga och hiten och diten. Och då tänkte jag på det här med att alla djur som blir mammade längre blir smartare.
Ja, men var det inte det som var en stor artikelserie i? Var det inte DN eller Svenskan?
I Svenskan,
ja. Men just så här att liksom, varför är mänskliga barn obrukbara så länge liksom? Och
även gamla människor. Som så här, och det var så fint tycker jag, som den här serien skrev, att så här, de gamla människorna ska gå i pension under den tiden när de liksom fortfarande mår bra. Det var min tolkning. För att de ska föra kultur och arvet vidare.
Mm.
För att annars finns det ingen.
Nej.
Och det är det som är så sorgligt med världen idag. Att så här, äldre människor har på något sätt blivit bortrationaliserade.
Ja,
vilket
här,
gör att vi blir kultur- och traditionslösa.
Ja, verkligen.
Då tänkte jag att det kanske handlar om att liksom, ja, men de, kanske de här killarna de kanske tyckte att jag var snygg. Jag hade en liksom klänning och liksom lite tuttis här och en jeansjacka. Men att det handlade om att det så här, jag var tillräckligt gammal för att kunna vara mamma, men jag var tillräckligt snygg för att kunna kanske bli lite vintänd på liksom.
Mm.
Och du och jag har ju pratat om det där innan, att det är det man saknar själv allra mest, att bli mammad när ens mamma har gått bort. Mm. Bara så här, att komma hem, krascha på soffan, få köttfärs och spaghetti med grädde i, få lite kloka råd och bara känna sig som ett barn.
Mm.
Det försvann ju för mig när jag, tycker jag, nästan var som ett barn fortfarande. Kanske inte på pappret, men liksom min mentala ålder. Och det går liksom aldrig komma över, för det finns ingen som kan ge en den känslan. Och det är liksom den här generationen, överklassen är ju oftast väldigt upptagen.
Mm.
Det är barnflickor, och nu är det såklart att det har blivit annorlunda. Men ta till exempel generationen Charles. Då kunde ju de vara borta i månader i överklassen. Det var så här, barn var någonting som andra tog hand om.
Charles, ja, men det finns ju en anledning till att det finns internatskolor. Och de kom ju till av det skälet att föräldrarna då arbetade på annan ort. Kanske var diplomater, någon annan del av världen. Eller arbetade på liksom något företag som var etablerat utomlands. Så att, absolut, jag är helt inne på det, och det finns väl en och annan psykoanalytiker som har ägnat sig åt att liksom hjärnskrynkla överklassindivider och kommit fram till att det finns en så här, den frånvarande modern och den känslokalla modern är ju ett så här etablerat begrepp när man pratar om den klassen, och att man snarare då har haft en anknytning till sin amma eller till sin nanny och sin barnflicka. Problemet är att de personerna oftast då tas ifrån en.
Mm.
Så man kanske har liksom sin absolut starkaste anknytning till en barnflicka som sen bara säger hej då, så nu är du förbrukad nu. Och sen är det ju också det här betalda kontraktet på något sätt, som att man vet att man tillhör en familj, och det gör inte ens då anknytningsperson, så det kan fucka upp det totalt. Men det är spännande, och jag tycker att vi lever liksom i en tid som, vi har återkommit till det några gånger här i podden, att vi tror att liksom klass kommer bli den nya stora. Nu har vi liksom haft en så här feminism, en våg av feminism och liksom genusanalys och så här. Men jag tror att klassanalysen, som var jävligt förhärskande under vår uppväxt, eller kanske tidigare än så, under 68-vänstern och 70-talet och grupp 8, och alltså den generationen var ju väldigt så här medvetna om klass, och man pratade om så här socialgrupp 1, 2 och 3. Det var begrepp som förekom inom sociologin och socialpsykologin och så här. Och sen plötsligt så var det inte så intressant att prata om det där, och just nu är det som att så här, nu vill man inte prata om klass överhuvudtaget, för ingen vill identifiera sig som arbetarklass.
Mm.
Då var det någonting coolt. Mm. Jag minns att mamma berättade så här, men gud Sanna, du fattar inte. Jag hade liksom polare som var födda på Öfrö Östermalm, men de iklädde sig så här arbetarklass, du vet, muraskjortor. Det fanns någon så här look då. Alla skulle ju ha på sig liksom
lajva Mao.
Man skulle liksom lajva Mao, och man skulle vara med i så här KFMLR och vara så här supervänster, fast man kom, man ville liksom absolut. Och nu är det nästan tvärtom.
Mm.
Nu vill alla fjortisar lajva fjortisstilen. Mm. Det ska handlas på Victoria's Secret, man ska kunna konsumera så mycket som möjligt, man vill liksom ha ett hem man kan visa upp, och man vill att föräldrarna ska vara rika, och man bara skryter vitt och brett. Alltså på gud, vår tid var ju det här någonting som var så här, gud, håll inte på att vara skrytsam med pengar, det är fult liksom, och så här.
Den är helt borta.
Ja, helt borta nu.
Men och det som jag alltid har liksom tyckte varit lite liksom, som jag alltid får en aha-upplevelse, är ändå någonting som jag tycker är fint i överklassen, om jag vill säga det. Det är ändå att liksom barnen, vad ska jag säga, ungdomarna anses ha en plats i den sociala sfären. De
är inkluderade.
Verkligen inkluderade. Och det är därför de här killarna och tjejerna är liksom gulliga och kommer fram och har självförtroende och tycker så här, vi kör väl. När jag var på studentskivan på Södermalm några dagar innan, då satt ju liksom ungdomsgänget
För sig.
För sig. Och rökte och liksom snackade och festade. Supergulliga när man kom fram och sa hej mamman. Och så, men sen kände man sig, de vill inte att jag ska stå här nu. Utan nu ska de liksom planera för sin kväll. Den känslan fick jag ju inte alls på den andra studentskivan. Där var det så här, alla är med.
Jag har upplevt mig själv så mycket som en så här klasslös person.
Mm.
Och det är ju för att, alltså min pappa. Pappa kom ju verkligen från ett så här pur arbetarklasshem. Hans pappa var liksom född av en statardräng i Roslagen. Alltså det fanns ingen bildning överhuvudtaget. Och det fanns liksom ingen
det var
ekonomisk...
Gräten,
ja, det var det verkligen. Ja. Så. Och min farfars pappa dog i spanska sjukan. Så han var liksom också uppvuxen med en så här ensamstående mamma på, i en statarlänga på ett gods i Roslagen typ. Och därifrån kom han. Min mammas släkt, de var ju självägande bönder. Så de var ju liksom lite, så att säga, finare. Men då ska vi veta att liksom, ovanför Dalälven så finns det ingen adel. Det är bara självägande bönder som har små egendomar. Och som äger, de har väl ägt ganska mycket skog innan brukspatronerna gick och köpte upp skogen. Men liksom, de var ju inte några rika människor. Och de var inte särskilt bildade heller. För det fanns ingen bildningsmöjlighet uppe i så här Jämtland 1905. Alltså så. Det fanns ju inga högskolor eller så. Så de skulle bara förvalta den här gården och den här jordbrukslotten som de hade och jakten och sånt liksom. Men det var ändå en ganska väsensskild stor skillnad mellan de här två liksom sammanhangen. Självägande bönder där mamma kom ifrån, där var det jätteviktigt att man ändå skulle visa sitt välstånd. Vi är lite finare. Vi äger ju faktiskt vårt eget hus, vi äger vår egen mark. När vi bjuder, då bjuder vi ordentligt. Apropå det här med Swedengate, att man liksom inte bjuder. Det fanns ju inte därifrån. Men i min pappas bakgrund, alltså de hade ju aldrig gäster. De umgicks liksom inte med folk överhuvudtaget, utan det handlar väldigt mycket om den här lilla familjen. Det var väldigt så här inrutat. Det kan ju ha massor med andra skäl också, men jag tror definitivt att det hade en så här klass... Man kan förklara det med det vilken klass de kom. Det fanns ingenting att visa upp. Och dessutom så man har fostrat liksom drängar och pigor till att inte socialt umgås med varandra. Man har inte velat att de ska organisera sig med varandra. Så de har inte fått lära sig att kommunicera och så här, att mingla. Och, alltså den här blygsen som man hävdar att väldigt många människor känner, det handlar ju om att man aldrig har tränat sig att socialisera. Och där måste jag säga så här, när jag då för första gången lärde känna riktig överklass, och då pratar vi liksom... Ja, men där du var nu på studentskiva, det är adel, det är människor som har haft pengar i flera generationer. För människor som är nyrika, det vill säga första generationen av nyrikedom, ja, men de har ofta också så här, de har inte de här traditionerna eller manners, de aldrig, utan de har bara råkat få väldigt mycket pengar. Men när du har haft pengar i generationer och inte behövt oroa dig över att få livet att ekonomiskt gå ihop, då finns ju också tid och möjlighet att umgås, festa, planera festandet, att bjuda, att visa upp. Och jag kommer ihåg när vi gjorde den fantastiska historien. Mm. När vi började läsa om så här, jular, hur firade man jul? Hur firade kvinnor jul? Och, när vi, och det var ju så här enormt stor skillnad beroende på vilken klass man förstås kom ifrån. Men så här, övre medelklass. Hur de liksom i dagarna fucking 14... ägnade så att bara att leka. Mm. Att bjuda in olika människor på olika typer av samkväm. Mm. Och åt några så här helt kopiösa minnen. Det är inte som så här, Edvard Blom säger att man ska... Alltså, de firade på riktigt från så här, julafton fram till 13 dagen. Mm. Hela tiden var det olika samkvämsgrejer. Och de var ju strålande på... Och det kan jag säga också så här... Jag träffade ju min första kille. Han kom ju från en... Liksom hans mamma var adlig och de hade liksom en lång tradition av både massor med pengar och hade också någon form av bildning. Det behöver inte alltid hänga ihop förstås, men där gjorde det. Men det var också den här konversationen, att vi blev så här inkluderade. Yeah. Jag var 16 när jag träffade honom. Han var väl 19, hade precis gått ut gymnasiet.
Och vi var liksom inkluderade på varenda festlighet. Varenda middag så var vi inbjudna. Och att konversera och att vara med, det fanns ett intresse för oss och vårt liv. Det fanns
jämlik känsla.
Jämlik känsla och också hela tiden olika fester. Mm. Samkväm, olika 50-årsfest, 35-årsfest, nu är det kräftskiva där och nu är det liksom fix där. Och det förutsätter ju förstås att det finns pengar att inhandla liksom bjud kräft för 1 miljon kronor. Alltså, så jag är helt med i att den typen av festligheter som överklassen kan ställa till med, så att säga, är ju helt fantastiska.
Party like there's no tomorrow. Ja. Jag tänkte på det också. Så här. Sen gick jag på en liten efterfest där. Och det, men det kördes på liksom. Och men så tänkte jag så här. Ja, nu måste jag åka hem. Och sen imorgon måste jag gå. Det är fotboll. Sen ska jag på 40-årsfest. Då skulle jag på Fia Los överrasknings 40-årsfest. Nere på Seglarklubben på Söder. Där stod liksom Nisse och Kecken. Och liksom grillade. Det var lite en tonic och några färdigköpta tårtor. Så otroligt härligt.
Ja, för fan vad det kan vara härligt också.
Ja, men alltså helt alltså, ljuvligt.
Det som är härligt där, det är den här extremt jävla så här kärleksfulla, uppsluppna känslan. Man kan komma och vara precis som man är. Mm. Och sen att det också finns en annan typ av skratt. Att ingenting handlar om yta och att visa upp sig. Eller att komma och liksom flasha med något. Alltså att gå på överklassfest, det kräver att man är i hyfsat gott skick. Det går inte att komma dit och känna sig som hemsläpat vrak så.
Nej,
det går inte. Nej. Då är man liksom så här, det går inte att komma dit med gråten i halsen. Utan man vill vara liksom representativ. Notch. Man vill vara top notch. Mm. Men så är det inte på våra södra fester.
det var så roliga kontraster förra veckan. Jag var så här, I'm young again, I'm party. Jag bara så här, kryssade, bara så här, jag drar nu. Nej, jag vet det. Det är bara liksom att människan har ju ett behov av att få vara med om uppsluppenheter och det här kasam som vi brukar prata om, ett sammanhang, liksom, att man får vara del av en grupp.
Mm.
Jag tänkte också det när jag läste om Caroline Ringskog Ferreira Noli. Hon har skrivit en bok, den kom ut för några år sedan, som heter Rich Boy, och den handlar just om det här. Det är från 60-talet fram till liksom, ja, i modern tid. Och just det här hur överklassen då skulle sitta liksom sina ett på Östermalm och dricka dåligt rödtjut och liksom revoltera mot överklassen.
Mm.
Men sen när det väl gällde så flyttade man in i föräldrarnas gamla hus och det är just den där som jag kan på riktigt vara avundsjuk på.
Mm.
Att veta att det alltid kommer att ordna sig.
Mm.
Det är en sån grundtrygghet för vilken människa som helst att så här, jag kan köra på, det kan liksom gå åt helvete, det kan bli ditten och datten, det finns alltid något burget att komma tillbaka till. Det är en trygghet såklart. Sen kanske man föraktar sig själv för att man utnyttjar det, men det finns alltid där, för man tar ju hand om varandra i överklassen, man sviker ju inte varandra.
Jag tror inte vi ska klumpa ihop alla, för jag tror att det finns. Jag har också sett många som så att säga kommer ur den miljön som har sett det som otroligt hindrande. För att så fort du har pengar hemifrån så har du också krav på det hemifrån. Du kan inte alls bete dig hur som helst och bara komma hem igen och bara få pengar. Utan det tror jag snarare är en så här övre medelklass, alltså vi som har lyckats bli rika. För det är ju sjukt många människor i vår generation. Så här har aldrig sett ut i svensk historia tidigare. Utan pengarna har funnits, ärvda pengar har skapat liksom den här överklassen som alltid har funnits ungefär. Men nu helt plötsligt så ser vi ju en så här övre medelklass där det finns ett överflöd av pengar hos en ganska stor del av svenska folket. Ja, bostadsmarknaden.
Från IT.
Men alltså, det finns säkert jättemånga olika förklaringar. Vi är inga nationalekonomer, ska inte ge oss in på några sådana analyser. Men vi kan ändå se att det existerar en mycket större övre medelklass. Och det handlar väldigt mycket om att vi också har kunnat låna pengar som man inte kunde göra förut. På 80-talet, vet du vad räntan var då?
Var det typ 17%?
Ja, men det var liksom helt sjukt. Det gick inte att låna pengar till ett hus. Och det kommer tyvärr börja se ut så nu också. Så att vi som har haft möjligheten att göra det nu, vi är liksom unika historiskt sett. Hur som helst så vet jag ju, känner jag ju en och annan kotte, om inte annat via min exman då, som ju kom från en adelssläkt som ju också har väldigt höga krav på sig hemifrån. Det är inte accepterat att inte läsa på universitetet till exempel, eller att ha för låga ambitioner. Alltså, men jag känner för att bli kock, det kan du glömma.
Mm.
Det kan du inte bli, you're out. Mm. Du får inga pengar här då. Jag hade också en tjej, jag kan inte nämna vilken släkt hon kom från, men det är en av Sveriges rikaste liksom, adelssläkter och äldsta släkter. Hon ville ju plugga formgivning. Hon ville bli AD, typ bli industridesigner. Då sa pappsen totalt stopp. Sysslar med något sånt, då får du betala allt själv. Och han såg ju det också som någon slags så här, utbildande faktor. Att så här, ja, det är bra för dig. Du får lära dig att klara dig själv och kämpa för det du ska. Och det har jag hört flera. Att det, är så här, det är inte bara liksom så här skön, åh, här kan du luta dig tillbaka för här finns det pengar. Utan nej, du ska lära dig att förvalta de här pengarna. Mm. Alltså det absolut annars största... Ja, men jag kan säga att det absolut största sveket eller brottet man kan begå där, det är att inte klara av att förvalta. Och för att förvalta så måste man ju vara snål. Och man måste ju kunna räkna med konsekvenser av sin förmögenhet och hur man liksom gör affärer, måste ha affärssinne. Så nej, jag vet inte om det ena är härligare än det andra.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Att vara Nouveau Rich är nog ganska nice faktiskt, om jag ska säga själv.
Det är det vi ska bli.
Britney Spears.
Ja, Britney.
Apropå Nouveau Rich alltså.
Nej, men hur har du kunnat missa det?
Nej, jag vet att hon har gift sig. Jag har inte missat ett jävla skit, men jag har ju helt missat. Alltså, herregud, vem har kunnat undgå att se en häst med guldmålade hovar som drar en så här fucking Cinderella-vagn med henne åkandes i en Donatella Versace-designad klänning. Det kan ju ingen ha missat denna vecka.
Nej, men hon har liksom skapat sig en sagovärld. Sagovärlden som hon inte fick när hon växte upp.
Ja, och hon har också skapat det i sitt hem, vilket jag tycker också är så jävla symboliskt. Att så här, här är den enda så här trygga platsen jag har. Jag ska gifta mig här. Och jag ska
gå aldrig ut, det är ett fort.
Det är ett fort, och jag kan ju fatta det när det är så en miljard paparazzis som hänger henne i kjolarna. Men också så här, jag bara skiter i allt som är smak, taste, smart, whatever. Jag vill ha guldfärgade hovar på min häst, den ska ha det.
Nej, men jag tycker det är så befriande.
Hon bara så här, rich, jag älskar det så mycket.
Hon bara, nu kör jag bara.
Ja.
Fuck you daddy och allihopa. Jag bara säger, men hon kanske är jätteensam. Men så länge den här bubblan finns, så tycker jag bara att den är befriande.
Det jag tycker är så jävla underbart. Och vet du, som vi har varit inne på, att så här, hon må ha någon form av psykiatrisk diagnos och kanske må jättedåligt i perioder, men jag skiter i det. Hon ska ändå få leva som hon vill. Alltså det ska inte behöva vara så att du liksom ska ha en förmyndare bara för att du är någon slags varumärke som hela världen förväntar sig ska vara på ett visst sätt. Utan hon får väl vara hur crazy och tossig som helst, tänker jag.
Jag tyckte det var så roligt, jag vet inte om du tänkte på det, men när de skulle säga bröllopskyssas då inför...
Ja, att hon började köra tungkyss på
honom. Nej, att, så här, hon gör allting typ som ett barn tänker att det ska vara.
Ja.
Hon bara säger okej, då kör vi Cinderella, då är det så här guldhovar och så här, Och sen nu ska vi tydligen kyssas, då är det så här, det var inte att det liksom inleddes att det skulle så här äggas upp lite så här, och sen lite tung, sen var så här, ja, men lite så som man gjorde själv första gången med Robban, när man säger okej, nu testar vi att kyssas typ så här, okej, nu kör vi, så va, det var inte så gott typ, så fick man testa lite, den känslan fick jag.
Ja.
Såklart i en saga så måste det också komma en antagonist, en fiende. Och kom du ihåg, hon var gift med en kille som heter Jason Alexander. 2004, de var gifta i 55 timmar.
Ja.
Ja, men de hade väl partat på, tycker jag.
Vi gifte oss i Las Vegas då.
Ja, och han tog sig då in på det här området olovligen. Jag fattar inte hur kunde han göra det. Och skrek, det här för krascha Britneys bröllop, säger han då i ett liksom eget videoklipp på Instagram.
Oj då.
Where's Britney at?
Get off property now.
Where's Britney at?
Get off property now.
Hey, where's Britney at?
Just leave.
Hey, tell me the truth, where's Britney at?
Just leave.
Brittany, Brittany. Hey, where's Brittany at, bro? I'm Jason Alexander, first husband.
Oh,
I'm here to crash the wedding, bro.
Han liksom grev sig av polisen, men filmade hela det här intrånget då. Vad är Brittany för krasch när Brittany sprällde upp och liksom precis innan vigseln ska hållas? Och det är så här, nej men han, hon är min första och enda fru liksom. Och skriker och hetsar och,
Men vem var Jason Alexander? Är han någon slags
Jason Alexander då, som var en ungdomskärlek. De hade liksom varit ihop när de var jätteunga. De gifte sig då under en nyårsresa i Las Vegas. Men efter 55 timmar så annullerades äktenskapet. Och samma år gifte hon sig istället med sin bakgrundsdansare Kevin Federline, som är då pappa till hennes barn. Men ingen av dem var med. Inte någon från familjen, inte hennes barn.
Nej, jag fattar inte riktigt.
Lite sad.
Ja, det var lite sad.
Hur som helst, det har ju varit mer fester och galor hit och dit. Och någon som vann Guldpalmen för andra gången var ju
Ruben Östlund.
Ja, shit vad han är the it shit just nu alltså.
Mm.
Han är ju liksom bevisligen en begåvad kreatör och smart och liksom tänker ett varv till.
Mm.
Hans film går ju väldigt mycket ut på så här, vad händer med liksom våra roller? Vad händer med mansrollen? Allting är inte så svart och vitt. Bara för att man är rik är man inte ett asshole. Bara för att man är fattig är man inte den schyssta killen. Liksom.
Mm.
Och hans nya film handlar ju om det. Att de är ett gäng människor som är ute på en fet så här, båtjåt.
Mm.
Och sen förliser de.
Mm-hmm.
Och då blir det ombytta roller då. Hon som är städerska på båten, hon är den som kan fiska och göra upp en eld. Så att hon får ju då makten över alla.
Ja.
Och vad gör man med den då?
Mm.
När man kommer från att vara lägst i rang till att bli högst i rang.
Mm.
Ja, och så är det en väldigt omtalad scen där alla blir sjösjuka och spyr jättemycket. Och så här. Men sen så läste jag en intervju med honom i Aftonbladet av journalisten Karin Pettersson sedan många år.
Mm.
Och,
inte en kulturredaktör.
Precis, och så skickade jag den till dig för att jag liksom har gått och tänkt lite på den här intervjun. Dels vet jag liksom inte om jag tycker att så här, dels tycker jag att hon svassar. Hon vet inte, så här, jag förstår inte riktigt. Intervjun kommer ingenstans. Men han säger några grejer som jag...
Men det är väl liksom på den här typen av sen när man ska ha ett samtal.
Mm.
Det verkar ju vara ett nytt grepp. Jag såg ju att Anna Björklund också hade ett samtal med någon sån här hiphop-snubbe. Nej, men det kommer jag säkert. Men någon hiphop-snubbe som har givit ut någon poesi, alltså någon diktsamling.
Okay.
Och då är det liksom ett samtal. Och jag tycker den formen rent journalistiskt är ganska... Alltså, nej, jag gillar inte riktigt den. För det är så här, aha, då ställer man aldrig någon kritisk fråga. Man har typ inte gjort research. Det är liksom lite babbligt så här.
Båda vill väl vara huvudpersonerna?
Ja, man ska ha ett liksom, man ska ha ett då väldigt transparent jag. Och själv ha massa tyckanden och åsikter och så där. Jag vet inte, skitsamma. Men jag tycker ändå att det där samtalet var så här... Det är så kul när du skickade den till mig, för då hade jag precis läst och stört ihjäl mig på det. För att jag tycker liksom att jag fattar var han vill komma, och det är ju sjukt intressant med hierarkier, hur vi människor hela tiden, eller
ofta i alla fall värdera varandra utifrån både så här bakgrund, ekonomiskt kapital, erotiskt kapital. Alltså hela tiden, det handlar så jävla mycket om så här dominans och underordning. Vem ska vara över, vem av oss är liksom mest värd här på något sätt. Det är det kapitalistiska systemet som genomsyrar allt nu, vilket det inte gjorde tycker jag när jag växte upp. Nej, då var det liksom helt andra värden som räknades mycket högre. Det var någon slags stoicism och alltså någon slags här heder.
Punk
och,
också. Alltså.
Ja, väldigt mycket punk. Vi är också uppvuxna med så här grunchen. Ju mer så här, om du kom till en fest och kraschade den och typ hade på dig en så här Kurt Cobain-kofta och bara så här sket i allt, så här, skiter i allt. Då var det som att man bara blev upphöjd. Du vet, det här kulturella kapitalet som bara får komma in och så här, du har någon extraordinär talang som inte kan mätas i ekonomiskt värde liksom, typ så. Men nu lever vi i en sån tid och jag tycker det är skitintressant, jag tycker hans filmskapande är jätteintressant, men han återkommer ju till det, har han gjort i flera intervjuer när han var på Cannes och vann sin förra guldpalm och var nyförälskad i sin fru, och de är ute och äter vid upprepade tillfällen och hon förväntar sig att han ska betala, varpå han liksom dag tre ruttnar på det för att han liksom bara känner sig, jag har ingen lust att hon bara ska ta för givet att jag ska betala för att jag är man. Ja, och där kom då liksom tanken på den här filmen som han nu har gjort som heter The Triangle of Sadness,
som handlar då om kapitalet och skönhetsindustrin, och han menar ju på att vi kvinnor är såna jävla hycklare. Han menar på liksom att mannen har blivit någon så här boyfriend liksom sad story som så här, ska ta bilder på sin flickvän på Instagram, men helt reducerats till liksom nothing typ. Och att vi liksom inte, vi vill inte låtsas om hur skönhetskapitalet påverkar liksom all vår status och allt vi gör. Att vi så här, men vi ska kunna vara supersnygga, men ni ska ändå se som så här tjejer som är liksom superfeminister och inte alls bryr sig om...
Och sen ska ni ändå betala för allting trots att vi tjänar jättemycket pengar på alla våra samarbeten som vi gjort.
Precis.
Det, det liksom tillhör hela idén om att så här, det här gamla traditionella könsstereotypa mönstret. Liksom, att så här, vi har ändå en liten stackars man där vid sidan av som ändå så här, langar fram pluskan. Bara för syns skull, om inte annat. För det ser bäst ut, typ.
Men jag tycker det är intressant, för tredje kvällen då säger han till henne, nu vill jag att du ska betala. Då har man en diskussion och sen kommer notan in och då tar hon notan. Och då tänker jag så här, men gud vad bra. Men sen så bara lägger hon tillbaka den och så tittar hon bort. Typ, det här var lite för mycket liksom, nu får du betala. Så han betalar, lackar ur, de går till varsitt hotellrum och där börjar tvivlet då, säger han liksom. Har jag gjort rätt, har jag gjort fel, hon har inte av sig, kommer inte hon vilja ha mig länge nu, bla bla bla. Ja, men lite som tjejer i alla tider, så här, ska han inte ringa, tycker han inte att jag är het, finns det någon annan liksom. Och sen ringer hon och de pratar om det här och han säger, så nära har jag aldrig varit en människa.
Ja,
då känner jag så här, dels är det någonting som han utelämnar, för det låter så otroligt banalt. Jaha, hon gick med på att förstå att hon hade gjort fel och då kunde de närma sig. Jag tycker att så här, det här liksom blir fel diskussion. De är i Cannes, han har vunnit guldpalmen, de är nykära. Han har mer stål, även fast han låtsas om att de har lika mycket stål, säger han i intervju, men det har de ju inte liksom.
Nej, han är ju stormrik.
Ja, är det rätt ställe att börja säga, nu ska vi bråk om pengar. Jag blir bara såhär, nej för fan, ha lite fucking romance, man.
Vet du, jag tänkte så här, eller? Vi byter ut honom mot en kvinnlig filmskapare. Ja. Säg att det hade varit liksom
Lisa Langstedt
har varit där. Det är klart att hon bjuder.
Ja.
Hon är rikast.
Ja.
Hon sitter dessutom och vunnit ett jättestort filmpris.
Hon får knulla med en snygg kille.
Ja, och hon också så här, kan man ta hem den snyggaste killen som sitter där. Ja. Och så här, typ, troligtvis lite yngre. Nu ska jag inte svära på det. Nu kanske någon kommer rätta oss här. Men hon är väl säkert lite yngre. Och dessutom är jättesnygg. Och man är medföljande. Var glad och pröjsa. Alltså, sen kan man väl ta den diskussionen när man har levt ihop och man bara ser den här strukturen. Och jag tänker att anledningen till att han känner sig så nära, det är väl att de frångår alla så här idéer och strukturer. Så här ska vi leva, så här säger omvärlden att vi ska leva när man liksom blir nakna inför varandra på riktigt. Och liksom så här.
Men inte fan handlar det om när man sitter i Cannes. För då, alltså, varför gör han ens en film då som han vill ska vinna en guldpalm? Mm. Det är ju exakt samma hyckleri. Mm. Man ska inte ens åka och ta emot den jävla guldpalmen. För det är stormrika människor som finansierar hela den där filmbranschen. Och som ser till att Cannes filmfestival ens kan bli av. Ja. Och han går på alla efterfester, på alla jåtar och alltihopa. Mm. Så det, är liksom, det finns ett enormt så här hyckleri i det. Han gillar ju att någon annan betalar för det. Så att, varför skulle inte han kunna betala för sin tjej?
Säga, den där kostymen han har på sig, det är liksom, den ser ut som att bara den typ kostar 90 000. Jag känner så här, hyckleriet finns i alla världar nu. Det är det som är så tråkigt, att ingen orkar längre stå emot. Nu har de gjort någon ny sån här golftour där olika liksom, ja, oljekejker har liksom startat då en alternativ golftour som inte är lika kreddig då. Mm. Men det är liksom den som kommer sist får typ 4 mil. Så de där, ja, men det är de där gubbarna som så här, de vet att de har så här 2-3 good years kvar med golfbollen. De är så här, hej då, har det så bra, typ alla så här, det är inte hedersamt. Vi stänger av dem.
De har månggifte. Det är muslimer som beter sig illa. De har typ så här slaveriarbete och så. Men skitsamma.
De bara, nej men vänta, vi går på den här andra liksom golftour med unga killarna. Vi hamnar så här 63 slag efter och ser tjocka och gamla och dåliga ut. Eller så går vi på den här nya touren och bara cashar in och får så här öppna munnen och det flyger in liksom svalor. Alla är typ kulturarbetare, poddar. Det finns ingen som inte säljer sin själ för pengar, och då kanske man inte säljer sin själ längre. Då kanske det är bara vanligt jävla kneg.
Mm.
Jag vet, men han säger också en grej till, att så här, det är tid för kvinnan att utvecklas nu.
Mm.
Han menar på liksom att så här, vi sitter där och klagar på mannen och han är så här, si och så, särskilt efter MeToo. Ingen som vågar säga någonting. För Karin Pettersson undrar sig, varför ingen som ger sig in i den offentliga debatten? Mm. Med våld, med liksom sexuella övergrepp, bla bla bla. Och då, där tröttnade jag. Han bara säger, det är ingen som vågar. Men då vågar? Det finns ju för fan liksom 5 miljoner män i Sverige.
Mm.
Ni vågar ju tjafsa om allt annat och liksom gå in i olika debatter och tycka
du till. Du vågar tjafsa om den jävla notan, ja. Ruben Östlund.
Gå in och skriva en krönika om kvinnovåld.
Ja.
Nej, det är ingen som vågar längre. Ingen vågar uttala sig. Nej, det är
efter,
dålig
efter MeToo så är det ingen som vågar. Man bara, vilket jävla bullshit.
De nej, slöhet.
Ja, det är slöhet.
Ja.
Och det är liksom ointresse att säga så här, kvinnan måste utvecklas. Jag tycker det också är så här, om man nu inte vill att kvinnor och män ska separeras av olika uppgifter och ha olika värde, så här, men då får man väl kämpa lite grann för det, tänker jag. Och så här, att säga att kvinnor inte, alltså jag vet inte, nej, jag tycker han är helt jävla fel ute.
Ja, men det är också så här, men han är on top of things. Han är så här, han är liksom den högsta kasten.
Mm.
Och då har man inte så mycket liksom medlidande. Då är man inte så humanistisk. Då är man on top of things. Sen kommer han ju trilla ner och fram och tillbaka. Men det är så här, kvinnan måste utvecklas. Och det tyckte var så banala idéer han sa också. Så här, nu tar jag med mitt barn här då, liksom, när jag ska på den här intervjun. Och det måste min fru förstå, liksom, att jag kan göra det bra också. Man bara säger, jaha. Är det någon fru som inte tänker? Det är bara att de flesta snubbar gör ju inte lika bra. Därför får man ändå liksom hålla koll på allting.
Mm.
Det är inte så här, jag menar, om man har en helt jämlik och jämställd man, det är inte att jag skulle vara så här, nej, då vill jag faktiskt ta dem till skolavslutningen.
Ändå?
Nej, jag fick ju typ en utskällning för att jag inte grät tillräckligt mycket på skolavslutningen med pappa. Han bara, jag var så här, nej men nu måste jag sticka, jag ska till en annan skolavslutning. Så här, ah, men gud vad fint det var. Han tyckte liksom, det var helt bananas att inte jag bara så här stod och snörvlade. Jag bara så här, nej nu måste jag till nästa, sen ska jag dit, hit och dit. Det handlar bara om så här, kvinnor, det är bara att kötta på.
Mm.
Ja, utvecklas jättegärna, så här, take care of my kids, ge mig 3 timmar arbetsdag.
Mm.
Jag ska utvecklas så jävla mycket, jag ska bli marxist.
Vi ska avsluta den här podden bara med en liten, vad ska man säga, walk down the memory lane angående mina terapier.
Mm.
Jag vill säga det till alla ni som lyssnar på den här podden och som har på olika sätt kontaktat mig efter Ulf Lundells principer, avsnittet där jag berättar om min frånvarande pappa egentligen. Tack alla ni som är så jävla gulliga och peppiga och kärleksfulla. Och jag har bara inte haft möjlighet att svara alla. Jag har fått ungefär 500-600 meddelanden på Instagram
Men jag ska försöka ta tag i det. Men jag har också fått väldigt många som verkar vara lite oroliga över mig, som upplevde en väldigt smärtsam lyssning i det här avsnittet, och att jag borde gå i terapi för att liksom reda i det här, och det märks att du är i process och du behöver hjälp i den här processen och så här. Och då vill jag lugna er alla och tala om för er att jag har gått i terapi sedan jag var 20 år i olika omgångar. Och jag skulle snarare vilja säga att den typen av oro är så lite... Det är också ett tecken i tiden på något sätt. Att vi är så ovana vid att höra känslor. Vi hör analyser, vi hör ofta så här rationella resonemang, vi är bra på det, jag är bra på det. Men att man delar en känsla rätt upp och ner, det är nästan så här hotfullt. Och då vill man så här, det här får du gå och göra i terapi, för du verkar inte må bra. Och då vill jag bara säga att så här, anledningen till att jag kan sitta och göra det 43 år gammal och berätta om den här både sorgen, skammen, känslan av övergivenhet och ensamhet. Själva anledningen till att jag kan göra det är för att jag har gått i terapi. När jag var 20 och började i terapi så kunde jag inte ens se den här familjestrukturen. När jag var 27 och började gå i 12-stegsterapi, alltså en terapi som var mer inriktad på min problematik, där vi jobbade i de 12 stegen i ACA, Adult Children of Alcoholics, och jag gick till en anhörigterapeut, jag gick i 5 år. Jag kunde inte ens se det då. Jag tyckte att min pappa och mamma var toppen. Alltså min terapeut fick ju liksom kämpa med att försöka få mig att kunna se, för att så pass hård var min fostran till förnekelse på något sätt. Jag hade normaliserat de här strukturerna i min familj så otroligt mycket, så jag kunde inte se det. Så först skalade jag liksom ett lager på min lök, och då handlade min smärta jättemycket om de relationer som jag gick in i vuxen ålder. Alltså mina relationer till män, som gav väldigt mycket upphov till smärta. Sen när jag började liksom få ordning på det, då kunde jag börja se den smärta som jag levde i relation till min mamma. Alltså min mammas psykiska ohälsa, hennes återkommande suicidförsök och så vidare. Liksom. Sen dog min mamma, och då är det som att liksom hela ens liv och tanke och känsla bara stannar i det traumat och liksom i den sorgen. Men som jag sa i podden, det som hände då, det var ju också att jag fattade liksom hur frånvarande min pappa var. Och det var ingenting som uppstod då. Det har han alltid varit. Men mamma har också väldigt mycket jobbat med kompensation. För att kompensera det så har hon liksom funnits där dubbelt så mycket som han, kanske en normal mamma hade gjort. Liksom. Så det blev så uppenbart när hon dog. Men jag vill bara säga det, att jag har gått jättemycket terapi, och jag håller med er alla som tipsar mig om terapi, att det är toppen med terapi.
Tipsa mig!
Och liksom, jag har gått i långa terapier. Min första terapeut gick jag hos i 2 år. Min andra terapeut, kära Lasse, gick jag hos i 3 år. Och sen när jag gått liksom i vuxen ålder, när mamma dog, gick jag under nästan 1 år i terapi också. Så att, liksom, jag har gjort det, och jag mår inte dåligt. När man kan se var man kommer ifrån och vad man har kring sig, ändå kommer fram till att jag kan leva ett bra liv ändå. Mm. För det första så är jag vuxen och gör mina egna val och väljer mitt eget liv och mina egna relationer i väldigt hög grad. För det andra så behöver inte min uppväxt definiera mig som människa. Och det tror jag liksom inte att jag skulle ha kommit fram till om jag inte hade gått alla de här åren i terapi. Så mer terapi åt folket, och jag vill ändå poängtera att jag är på en plats i mitt liv där jag mår väldigt, väldigt bra.
Jag kan intyga det. Sen går ju upp och ner alltså.
Men det gör det ju alltid. Men om jag kan titta på mitt liv nu, som man ju faktiskt kan när man är i vår ålder, och titta bakåt, så kan jag liksom se att så här, när jag trodde att jag hade alla hästar hemma och mådde toppen, så bara, men fast där fanns ju liksom en grundton av enorm smärta liksom, som jag bara hade normaliserat att så skulle mitt liv vara på något sätt. Och jag hade en ganska förhöjd grundångest
mellan jag var mellan 20 och 30. Så jag sa nej, jag vet inte vad ångest är. Jag har aldrig känt det. Men det var ju för att jag hade ångest hela tiden.
Vi är helt ångestfria. Vi är som kackelacker.
Det är liksom att man vet inte riktigt det förrän man har mått riktigt, riktigt bra. Och sen är det klart att det händer grejer hela tiden under livets gång. Lite i en lång radda av kriser som bara ska avlösa varandra. Mm. Ju fler man har i sitt liv som man älskar, desto mer kommer man också uppleva liksom sorg och frustration, för att alla de där som man älskar upplever sorg och frustration. Och jag skulle säga att den stora nöten att knäcka, det är liksom att gå upp på morgonen och ändå inse att så här, det här är mitt liv, det här är min dag. Trots att jag har så många där kring mig som liksom kanske inte har lika göttigt just nu, så måste jag försöka göra det bästa av just den här dagen.
Bra, älskling. Mm. Men jag måste bara få säga, jag kan ibland tänka på dig som en annan person. Ibland tänker jag när jag ser dig, och jag tycker att vi är väldigt nära.
Mm.
Sen ibland när jag sticker till Gotland så tycker inte du att du får kontakt. Men någonstans så tycker jag att vi är väldigt nära, och jag känner att vi finns där för varandra, nästan som systrar. Liksom. Vi är inte särskilt lika, men på något sätt så är det så här... Men du vet, man bara säger, ja, vi kommer väl få dras med varandra det här livet. Jag tycker väldigt mycket om att prata med dig, men så tänker jag ibland på ditt liv. Och så tänker jag att vissa delar av ditt liv tycker jag inte att du har passat in. Alltså jag tänker att det är en annan människa när jag ser bilder på dig och Micke under allt det där rören, när ni var nyförälskade. När jag ser bilder på dig och dina liksom män och det Wille Kraft, och så tänker jag så här... Det är kanske en skådespelare som är med där, för det liksom jag... Men samtidigt så tänker jag att du måste ha en sida som är liksom lite tuffare än vad jag tror, förstår du?
Men vet du vad jag har en sida, och den syns kanske inte jättemycket nu, men jag har ju verkligen haft ett riktigt så här trasbarn i mig.
Mm.
Jag har haft som ett lite så här obstinat punkabarn med så här, suttit och skurit mig själv i armarna och fimpat på min knäskål. Alltså förstår du? Jag har haft väldigt mycket självskadebeteenden från att jag var så här 14 upp till att jag var 30, skulle jag säga. Hade jag mycket liksom mörker, och jag drack alldeles för mycket alkohol. Jag ville liksom fly ifrån mitt liv och hade normaliserat det. Och det har ju också att göra med den kultur vi levde i då på 90-talet. Det var helt okej att vara liksom, vilja vara så här Kurt Cobains lilla syster typ. Och så jag hade liksom...
Trash.
Ja, jag rökte 2 paket vita Marlboro och visste inte vad jag ville göra med mitt liv. Och tänkte att så här, får vi skriva en jävla diktsamling och jobba på hemtjänsten rätt om mitt liv. Alltså den delen av mig, där lärde du känna mig efter det.
Det är det med, den har ju inte jag sett överhuvudtaget.
Nej, och den, jag skulle säga att i takt med att jag fick ju mitt första barn när jag var 22, och jag brukar säga att det räddade mig, för att det var då jag liksom bara kände att så här, nej, nu måste jag låta den goda kraften i mig och liksom min livslust få styra mitt liv. Nu jävlar. Och sen har den på något sätt tagit överhanden.
Mm.
Så nu skulle jag säga att jag är så långt ifrån det där som jag var då. Samtidigt så är det ingenting som jag känner så här, jag vill inte veta av det. Men det kan nog komma fram någon liten svartrockare.
Nej, men jag...
På ålders höst, you never know.
Nej, men jag tänkte också att det var så roligt igår, för Britta Zachary fyllde ju 40 år, och sen så kidnappade då Kalle Zachary henne. Och de är ett fascinerande par, tycker jag. Jag såg dem på Gröna Lund häromdagen. Det är så här...
Han la ju ut en väldigt rolig bild
Henne. Liksom en så här närbild, typ underperspektiv så här, på hennes röv, och var så här, grattis på 23-årsdagen.
När hon böjer sig in i en bagagelucka för att hämta typ en väska på ett parkeringshus i Arlanda. Skitkonstig bild.
Men jag ska inte säga att du ska ta Brittas kille, men jag känner så här, det hade varit kul att se om du hade träffat en sån snubbe när du var 30.
Ja,
men Kalle Zachary liksom hade sluppit allt drama, hur det hade varit. Det är ett litet roligt tankeexperiment.
Fast grejen, älskling, det är att jag är Kalle Zachary.
Va?
Jag är själv Kalle
Zachary. Ja, det är därför.
Ja, så jag behöver inte... Han är ihop med Britta, jag blir ihop med Micke. Det är två liksom diagnosmänniskor.
Vi avslutar här. Kris. Tack för att ni har lyssnat. Puss och kram.
Puss. Hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.